Hej, gott att vara här. Henrik heter jag. Älvsbybo fram tills årsskiftet, då flyttade vi med i EFS och är präst där också. Men nu finns vi i Luleå på EFS-gården Sundet där och ber och söker Guds ledning för vad han vill använda oss till i framtiden. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att du är här mitt ibland oss. Tack att du vill tala till oss genom ditt ord. Möt oss nu var och en och låt ditt ord lysa upp för oss. Det du vill säga till oss idag. Amen. I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen skapade han oss människor. Och innan du och jag var till i vår moders liv så hade Gud en plan för våra liv. Han som har skapat oss. Men syndafallet kom. Det dröjde inte länge förrän människan vände sig bort ifrån Gud. Synden kom in i världen, ondskan, döden, lidandet. Och vi blev i behov av frälsning, att få räddas, bli befriade från synden och döden för att åter kunna få en relation med Gud, evigt liv tillsammans med honom. Det är den fråga och det som liksom har präglat mänskligheten. Att vi är skapade i grunden goda av Gud till att göra gott. Men hur vi lever i en fallen värld präglade av synden. Och det var den frågan som en ung man kom med till Jesus. Matteus 19 och vers 16. Matteus 19 från vers 16 och jag har Bibel 2000 här så att ni kanske har andra översättningar i själva. Då kom en ung man fram till Jesus och frågade: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa: Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god, men vill du gå in i livet så håll budorden. Vilka? Frågade han. Och Jesus svarade: Dessa. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen: Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas? Och Jesus svarade: Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. Här kommer mannen med just den här frågan. Hur ska jag kunna få evigt liv? Hur ska jag kunna få bli räddad? Hur ska jag kunna bli frälst? Och då kanske vi blir förvånade när Jesus kommer med lagen och inte med evangelium. Att du måste hålla budorden. Du måste liksom köpa dig din frälsning, sälja allt du äger och ge bort det liksom. Då blir du frälst. Och mannen gick sin väg bedrövad. Han som sökte frälsningen, det eviga livet, kommer till Jesus och får inte uppleva glädjen, utan han går sin väg bedrövad. Hur ska vi förstå detta? Jag tror vi måste titta på vad mannen kommer med för fråga egentligen till Jesus. Han kommer och säger: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv. Alltså, vad ska jag göra för att själv i egen kraft och på egna meriter förtjäna mig frälsningen? Och Jesus säger, ja men håll budorden. Men mannen säger, men allt detta jag har hållit sedan jag var ung, inte kan väl det räcka? Vad är det som fattas? Det måste väl vara något mer. Och Jesus svarar, om du vill bli fullkomlig, alltså i egen kraft, på egna meriter, så sälj allt. För det stämmer, det räcker inte bara att hålla budorden, att avhålla sig från att göra dumma saker, att synda. Utan för himmelriket så är det fullkomlighet. Att fullkomligt ge ut av sig själv, sälj allt du har, ge ut dig själv fullständigt till andra. Och det kunde inte mannen, och det kan inte vi heller. Bara Jesus som kan, det är bara han som har levt ett helt liv, helt fritt ifrån synd. Och som har älskat, inte bara avhållit sig från att göra ont, utan i allt utgett sig själv. I allt älskat andra, satt andra före sig själv. Det är bara han som har kunnat ge det fullkomliga offret. Han gav sitt liv för oss och för hela världen på korset. Och det är endast genom honom som vi kan få ta emot frälsningens gåva, det eviga livets gåva. Och då är det just som en gåva. Där vi verkligen får komma och säga, jag bekänner inför dig all min synd och ber om din förlåtelse. Jag kommer inför dig. För jag vet att jag inte kan frälsa mig själv, utan jag är beroende av din nåd. Att få ta del av ditt offer för mig på korset. Jo, det regnar. Anna sa det när vi körde hit. Jag tror det kommer att regna idag. Och jag sa nej. Tack Gud för regnet också som får vattna jorden. Men gav då inte Jesus, den här mannen, någon chans att verkligen få ta emot eviga livets gåva? Jo, Jesus sa så här till honom, kom sen och följ mig. Kom, följ mig. Med de orden kallade han lärjungarna. Med de orden som försökte han mana den här mannen. Med de orden som manar han dig och mig. Kom, följ mig. Att följa någon, det är verkligen att släppa taget om sig själv. Om jag skulle säga till er nu, kom för mig, vi ska till Vilhelmina. Och så börjar vi gå. Då vill ni ju till att ni litar på mig. Att ni tror att jag har koll på vart Vilhelmina ligger. Och bästa vägen dit. Och det tar ju en tag att gå dit, så att vi hinner inte fram idag, utan vi måste ju stanna någonstans på vägen. Och det vill ju till att ni litar på att jag har liksom ordnat med bra övernattningsställen längs vägen och ordnat med någon mat så vi kan äta. Och att följa någon, det är verkligen att släppa taget om sig själv. Nu vet inte jag. Nu lägger jag mitt liv i den andres hand. Den som jag följer. Att den leder mig rätt. Att den liksom har ordnat, liksom försett allt som behövs längs vägen. Och det är det som Jesus kallar till. Kom, följ mig. Sluta liksom att, som den här mannen, kämpa i egen kraft och försöka vinna din frälsning, liksom förtjäna dig. Det går inte. Det är bara jag som har öppnat vägen till Gud. Kom, kom, följ mig, manar Jesus honom. Kontrasten blir stor när vi sen vänder oss till Lukas evangeliet. Också det 19 kapitlet och vers 1. Här möter vi en annan rik man, Zacchaeus eller Zacchaeus. Lukas evangeliet, det 19 kapitlet från vers 1. Jesus, han kom in i Jeriko och gick genom staden. Och där fanns en man som hette Sakaios. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit så såg han upp mot honom och sa: "Skynda dig ner, Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem." Sakaios, han skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sakaios, han ställde sig upp och sa: "Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sa till honom: "Idag har frälsningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade." Här har vi en orolig själ som längtade efter att få se Jesus. Han ville få se Jesus. Han klättrar upp i det trädet för att kunna se honom. Men när Jesus kommer så står det inte att Sakaios får se Jesus. Vad är det står? Att när Jesus kommer, så såg han upp mot Sakaios. Sakaios fick bli sedd av Jesus. Det var Jesus som vände sina kärleksfulla ögon upp mot honom. Och Sakaios fick blicka rakt in i Jesu ögon. Och Jesus säger de här förlösande orden: "Kom ner, Sakaios, jag vill gästa ditt hem." Och de som var runt omkring, de blev förargade att han tar in hos en syndare. Och att äta med någon i den tiden och den kulturen var verkligen att visa en form av liksom samhörighet eller liksom bekräftelse av liksom social status på många sätt. Därför blev folk förargade. Hur kan du liksom umgås med dem och liksom äta tillsammans med dem? Men vad händer i måltiden? Sakaios har fått sitt liv förvandlat. Han har börjat följa Jesus. Han har blivit pånyttfödd. Och det märker vi av det han säger när han ställer sig upp: "Hälften av vad jag äger ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat pengar av någon, så ska jag betala igen fyrdubbelt." Karn är ju skvattgarden. Hade han följt Mose lag, så skulle han betalt igen dubbelt vad han hade pressat pengar av någon. Och han betalar igen fyrdubbelt, alltså dubbelt så mycket mot vad lagen angav. Mose lag. Det är ett hjärtats förvandling som gör det. Men han är ju inte så smart heller. För hade han varit smart, så han kan ju börja med att säga: "Ja, men jag betalar igen fyrdubbelt för att pressa av någonting. Pressa folk av liksom. Och sen när jag har betalat av det liksom, då kan jag av det som blir kvar kan ju ge hälften åt de fattiga." Men han ruineras ju fullständigt, karl. Han börjar med att ge bort hälften. Och sen med den kvarvarande hälften så ska han ersätta då fyrdubbelt de han har pressat pengar av. Matematiken och logiken är ju mänskligt sett ganska galen. Han ger bort långt mycket mer än som var förväntat av honom. Och det är just för att han har fått se sitt liv förvandlat. Det är inte för att uppfylla lagen, inte för att bli frälst som han gör det här. Han har redan fått det här förvandlande mötet med Jesus. Han har fått bli på nytt född. Och det har helt ändrat hans sätt att se på sitt liv, på sina pengar, på sina tillgångar, på sina medmänniskor. Och han ser den synd och den ondska han har orsakat andra när han har pressat pengar av dem på oskäligt sätt. Och han vill nu göra upp och göra rätt för sig. han har fått det där förvandlande mötet med Jesus. I Efesierbrevet, det andra kapitlet, så läser vi så här. Vers 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Av nåd är vi frälsta genom tron, inte på grund av våra gärningar. Det är inte, kan inte med våra goda gärningar förtjäna oss frälsningen. Vi kan inte med våra onda gärningar straffa ut oss. Det finns alltid nåd och förlåtelse att få hos honom. Utan det är en Guds gåva som vi får ta emot i tro. Vi får börja följa Jesus. Och när vi är på nytt födda, så står det så här, att vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. I den här på nytt födelse, så säger vi, en ny skapelse i Kristus Jesus. Och vi blir återinsatta i den position som vi var innan fallet. Guds goda skapelse, och kallade att leva ut allt det han har lagt ner i var och en av oss. Av gåvor, förmågor, talanger. För allt vi är och har, det är en gåva från Gud. Vi kan tycka att vi har liksom skapat ett liv för oss själva med hårt arbete, och vi har kämpat för hus och hem och ägodelar och en det ena den andra. Men rannsakar vi oss själva och tänker efter, så är allt, det är en Guds gåva. Det är en Guds nåd att vi har fått födas i den här tiden, i den här platsen. Att kunna få födas i digerdödens 1300-tal, svältens 1860-tal. Att kunna få födas under helt, helt andra omständigheter. Men det är en Guds nåd. Samma sak, att vi har fått födas med liksom de färdigheter som gör att vi kan ha det jobb vi har. Jag hade kunnat få födas med helt andra förutsättningar i livet. Det är så olika för oss. Och vem vet, kanske halkar vi på en isfläck här i eftermiddag, eller det händer något och vi hamnar i rullstol. Vi tappar liksom det vi har tagit som så förgivet i våra liv. Allt vi är och har, det är en Guds nåd. Allting vi är och har, det är en Guds nåd. En Guds gåva. Våra liv ytterst. Och vi är kallade att vara förvaltare av de här gåvorna. Det är Gud, på ett vis man kan säga, han är ägaren. Allt skapat bär han i sin mäktiga hand. Och vi får förvalta de goda gåvor som han har lagt ner i oss och gett oss i våra liv. Vi får förvalta de tillgångar och de gåvor vi har, de talanger vi har. Det får vi förvalta så att det får förhärliga Gud. Jag tror att vi har i Sverige kanske särskilt ganska så lätt att dela upp livet i olika arenor. Ja, men nu är jag på jobbet, nu gör jag mitt jobb. nu är jag i kyrkan, nu är det tid för Gud. Och vi delar upp det. Men Jesus och det kristna livet, han kallar oss att det ska få vara en helhet. Att det får hänga ihop. Vad har jag skrivit där? Har jag skrivit fel bibelord? Det var inte alls det där jag tänkte på. Nu ska vi se. Jo, nej, men nu ska vi se här. Det var visst rätt jag tittade fel. Nu ska vi se här. Nej, men att vår kallelse att inte dela upp livet utan att hålla det till en helhet. Och så här står det i Matteus 22 och 34. Matteus 22 och 34. När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa så samlades de för att sätta honom på prov och frågade en av dem, en laglärd: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Jag tänker det här som är kallelsen. Älska Herren vår Gud med hela vårt hjärta, med hela vår själ och hela vårt förstånd. Och de här orden, det rymmer med allt vi är, allt vi har. Att var stund, i vårt andetag, så får vi leva våra liv så att det förhärligar Gud. Hur kan vi använda våra gåvor, talanger och förmågor? Inte bara i kyrkan utan även på våra jobb, i vår vardag, i våra familjer, bland våra vänner. Så att det blir till gagn för andra, det blir till Guds ära. Hur förvaltar vi våra pengar? Inte bara de pengar att vi ska ge en slant till kyrkan och till Guds arbete så. Utan även pengarna vi använder för att handla mat, kläder, olika saker. Blir det pengar som bidrar till barnarbete i andra länder när jag köper de här kläderna? Vi vet att det finns mycket orättfärdighet. Är jag med och bidrar? Eller är jag med när jag handlar till en rättfärdigare värld? Att människor kan få goda livsvillkor. Eller mitt hus, mitt hem. Är det något jag håller för mig själv? Eller är det något som kan få bli till välsignelse för andra? Att få bjuda in inte bara mina kyrkkompisar utan också liksom människor runt omkring, att kunna få ha ett varmt och öppet hem, kunna få välsigna andra, få visa på den kärlek vi själva får ta emot, få ge den vidare till andra. Hur förvaltar vi allt vi har, allt vi har fått? Och inte bara delar upp det och tänker, ja men det, pengar, det är, jag ger ju visst i kyrkan. Och så när jag går i gudstjänst och gör vissa grejer i kyrkan. Utan att det får bli en helhet. Hur kan hela mitt liv få ära Gud? Hur kan allt jag gör få vittna om honom som har gett sitt liv för mig, som har förvandlat mitt liv? Jag tänker att det väcker en viss rannsakan när man sen också läser Matteus 25 kapitel. När, som handlar om tidens slut, när Jesus kommer tillbaka och vi ska stå oss till svars inför honom. Hur har vi levt vårt liv? Hur har vi förvaltat de gåvor som han har lagt ner i honom? Lagt ner i var och en av oss. Läs Matteus 25 från vers 14. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1. Åt var och en efter hans förmåga. Sen reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han hade tjänat 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Och den som hade fått 1 enda talent kom också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar när du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att du kunde ha fått igen den med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han skall få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Tänker det här en bild, och det handlar inte om pengar. Talenter är ju dåtidens pengar som här tjänarna hade fått uppdrag att förvalta medan herren var borta. Men det här ordet för talenter, det är också från det ordet vi har talang i Sverige idag. Vi har fått olika talanger och gåvor nedlagda i dem. Att vi inte liksom gömmer bort det utan brukar det till Guds ära. Och det kan ju uppfattas som en ganska så kärv text. Hur ska det här gå till? För vi kan ju få intrycket av att Jesus, eller Herren i den här texten, gav dem pengarna och skickade ut dem. Nu får ni klara det bäst ni kan. Och så kommer han tillbaka och ser hur har ni lyckats nu då? De kände att de blev ganska utelämnade. Och så tror jag vi som kristna ibland kan känna oss också, att vi går och känner att vi har ett stort uppdrag och ett stort ansvar. Och kan känna oss dåligt rustade för det. Hur ska jag klara av det här? Då ska jag vilja få läsa från Johannes kapitel 15. Johannes kapitel 15 och från vers 1. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rikt frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Här är bilden om Fadern som är vinodlaren, Jesus som är vinstocken och vi som är grenarna. Och att få bära frukt för honom. Att få använda våra gåvor och talanger och det vi har för att bära frukt här i världen. Att göra gott. Att få vara med och föra människor till frälsning. Och då kan vi ju känna att det är svårt det där. Att bära frukt. Och att det är det som är vår kallelse. Men vad är det vi ser? Vad är det vi läser? Jesus kallar oss inte till att bära frukt när vi läser de här raderna. Vad är det står? Vad är det Jesus kallar oss till? Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själva. Vi kan inte bära frukt i oss själva. Om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rikt frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Alltså, det Jesus kallar oss till. Han kallar oss kom följ mig. Och han kallar oss till bli kvar i mig. Han kallar oss inte att gå ut och prestera. Bär frukt. Utan han kallar oss bli kvar i mig. Följ mig. Söker till mig. Och som det står, ni är ansade genom ordet. Vi får söka oss till Guds ord. Vi får söka oss här till gudstjänst. Att få styrka varandra. Få ta del av Guds ord. Få bli påfyllda av Guds ord i våra liv. Då dras vi närmare Jesus. Då får vårt hjärta födas på nytt igen och igen. Och då säger Jesus, då kommer det flöda ut i era liv. Då kommer ni att bära frukt. Precis som Zacchaeus eller Zacchaeus. Han fick det här förvandlande mötet. Och det födde bara en djup vilja i honom. Det bara bubblade upp i honom. Han reste sig upp. Hälften av vad jag äger ska ge åt det fattiga. Har jag pressat pengar av honom ska jag betala igen det fyrdubbelt. Det kom nog inte på tvång. Hade det gjort det då hade han sagt. Ja, jag betalar igen dubbelt som lagen föreskriver. Nej, det var kommer det på nytt födda hjärtat. Ur glädjen att få se sitt liv förvandlat av Jesus. Förbli honom så kommer du att bära frukt. Det var precis det som skedde i Zacchaeus liv. Och vi läste ju också att om de inte är kvar i Kristus då kan man inte heller bära frukt. Och jag tänker att det är det som den här förra berättelsen vi läste om. De här tre som hade fått talenter att förvalta. 5, 2 och 1. Och den som inte hade lyckats förvalta sina talenter. Den hade nog inte heller förblivit i Jesus. Att det är det som gör att den faller ut. Det är inte för att den har misslyckats med att förmera talenterna. Utan den har glidit bort ifrån Jesus, har inte förblivit i Jesus, inte slutat följa honom, slutat tro på honom, slutat bekänna honom. Och då ser vi att då bär den ingen frukt. Så att han inte fick del av det himmelska har inte att göra med att han inte har lyckats förmera pengarna eller förmera sina talanger, utan det handlar nog om att han har slutat följa Jesus, tappat bort honom, och då har det inte heller blivit någon frukt i hans liv. Så det är nog mer en konsekvens än att det är det som stänger honom ute från himmelriket. Jag tänker att det är det vi kallade till. Att svara ja på Jesu fråga: kom följ mig. Och att sen det kristna livet, det får vi leva i nära relation med Jesus. Förbli i mig. Det är för det då vi också kan bära frukt här i livet. Ju närmare vi kommer Jesus, ju närmare vi liksom berörs av hans hjärta, får hans nöd för den här världen, för människor här, drabbas av hans kärlek, så kommer det också påverka oss mer och mer. Och också påverka hur vi lever ut våra liv. Och det kommer att resultera i det som den här texten kallas frukt. Eller som vi läste om i Efesierbrevet. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det är den vägen det går. Men så fort vi glider bort ifrån Jesus, så kommer vi mer och mer känna det som en börda, ett krav, och jag borde, jag måste. Och vi landar under liksom lagens ok och krav. Och då behöver vi på sväcken söka oss till Jesus och på nytt få det här förvandlande mötet med honom. Och att det får driva oss ut i världen. Jag vill avsluta med ett litet känt ordspråk. Man blir som man umgås. Man blir som man umgås. Och det stämmer verkligen med Jesus. Ju mer vi umgås med honom, ju mer också vi umgås som syskon och bröder i Kristus, så får vi mer och mer präglade av det. Och som Thomas läste i inledningen, då får vi också vårt sinne förnyat, förvandlat, för att stå mer i samklang med Guds sinne. Och det präglar oss, och det sätter det prägel. Då handlar det inte om på millimetern vad ska jag göra för att göra rätt, utan då kommer det som för Zacchaeus flöda ur ett förvandlat sinne och hjärta. Vi ber. Tack Jesus att du kommer och skänker oss det eviga livets gåva, fritt och förintet. Vi får bara ta emot i tro vad du har att ge. Tack att du kallar oss att följa dig. Tack att du kallar oss att förbli i dig. Förbli i ditt ord. Tack att du inte lägger omöjliga uppgifter på oss, utan att du har skapat oss och utrustat oss och skänkt oss gåvor och förmågor som du vill att vi ska få använda för ditt rikes skull. Herre, hjälp oss att se hur vi i våra liv, i vår vardag, kan följa dig, kan tjäna dig, och genom att förbli i dig också få nåden att bära frukt i den här världen. Få se människor komma till tro och få sina liv förvandlade. Få se hur Guds riket bryter fram än mer här i världen. Här vill vi så se ditt rike och din rättfärdighet få råda. Du ser hur mycket vi får kämpa med ondskan och synden här i världen. Allt det som är emot dig. Men Herre, vi ber att du ger oss kraft, att du ger oss vishet att använda det vi har fått som enskilda och som församling här för ditt rike. Herre, låt oss inte tyngas ner av allvaret det vi har fått att förvalta, utan att få verkligen bara fästa blicken mot dig och söka oss närmare dig. Ber i Jesu namn. Amen.